Hej kära lyssnare och välkommen till Tolkning pågår. Jag som poddar idag är Ola Fornling och jag sitter här med min gäst Elisabeth Rivnefors. Du är pastorsadjunkt här i Helgans församling där vi nu också befinner oss i församlingshemmet här på Klostergården. Och vi ska prata om texten för den 14:e söndagen efter trefaldighet, evangelietexten, och temat är enheten i Kristus. Varmt välkommen till podden och jag tänkte be dig att börja med att läsa texten.
Ja, jag läser då ur Johannes evangeliet kapitel 17, vers 18-23. Jesus sa: liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska bli ett, och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.
Tack. Vad händer i dig när du läser texten? Har du någon tråd vi kan börja nysta i tillsammans?
Ja. Det är ju väldigt många olika liksom parter i den här texten. Och jag tänker att det första man behöver nysta i är, men vilka är de här? Vem är det som sänder vem och till vem? Och från vem? Och vem är det som, vilka är det som ska vara ett egentligen? För det är lite sådär som det kan vara i Johannes evangeliet, lite kryptiskt skrivet. Ska vi börja och nysta i det kanske?
Ja, men då börjar vi nysta i det, i det kliriga. Mm. För jag tycker själv att när man läser Johannes texter så ibland vet man inte nästan vad man är. För det är ni honom och han i mig och jag. Alltså det är väldigt många sådana här, den liksom svänger nästan runt här. Och ja, vi börjar där.
Mm, vi börjar där. Och jag funderar på hur det börjar. Liksom du har sänt mig till världen, då är det Gud som har sänt Jesus till världen. Då har vi tre parter där. Vi har Gud, Jesus och så världen.
Mm, jag är med dig.
Ja. Och så har jag sänt dem till världen. Alltså, då blir det lite så här, vilka är världen egentligen?
Och vilka är de?
Och vilka är de?
Mm.
Och ja, men jag börjar nysta i det här och jag vet inte riktigt, men jag fick en bild framför mig. Så om jag ska försöka reda ut det här så får jag liksom försöka stapla upp, okej. Okay. Och så såg jag framför mig, nu har vi ett trevåningshus verkar vi ha här liksom.
Ja.
Och så för att använda den här bilden av att Gud bor uppe och vi nere, så tänkte jag, men då använder vi den bilden även om vi inte tror att det är så. Så bor Gud där högst uppe. Och sen så är det nästa, sen så har vi en mellannivå på liksom mellanvåningen, på andra våningen. Där verkar det ju som att det är de där som bor där. Och Gud sänder Jesus till dem. Och det är väl, ja, människorna kanske.
Mm.
Så är frågan vilka människor? För det är här tycker jag texten blir klurig. Är det liksom till hela världen, alla människor? Eller har vi här en skillnad i att det är några som är liksom de utvalda här som Jesus som Gud liksom skickar Jesus till, och sen så är det de som i sin tur blir sända till världen.
Och världen,
och då är det då kanske det som är den här bottenvåningen, om man tänker att det är tre våningar. Mm.
Och världen är då de som ännu inte har förstått, tänker vi så? Jag är helt öppen.
Jag är också helt öppen.
Det här skärgården och manövrerar som är lite farlig ju hela tiden. Mm. För det handlar om, vi är så skolade i vår tid också att inte prata om vi och de gör.
Mm.
På goda grunder. Mm. Men här är det ju de och vi. Och sen, och hur ska man då kategorisera det här? Det är ju faktiskt en väldigt intressant fråga som du ställer, tycker jag.
Ja, och jag vet inte om jag är inne på rätt spår, men jag får ju känslan av att evangelisten Johannes här har en föreställning om att det är skillnad här på vilka människor vi pratar om. Världen, det är hela världen, och sen så har vi de här som ska gå ut till dem.
Mm. Nej, jag tänker också så att det, och det måste ju vara den situationen de är i. Om vi då tänker Jesus och lärjungarna och kanske också en större krets än de 12 som följde Jesus. Vi vet ju att det var flera. Och sen finns det ju då ett jättestort dom som ännu inte har mött Jesus eller har tagit emot, eller hur vi nu säger. Det måste ju finnas den distinktionen, och världen är ju då också någonting som delvis kanske är ett hot. Om man nu tänker in imperiet och olika, lärjungarna är ju en minoritet och en hotad situation. Vilket ju sen blir tydligt i korsfästelse och det som ligger framför.
Men det är nog bra tankar att ta med i det här, att det är ju en helt annan tid som Johannes skriver i, där det är en helt annan situation för de kristna, och där det kanske är tydligare att det finns ett vi och ett dom.
Mm. Och som också har följt med i kyrkohistorien och finns väl fortfarande, det är väl något vi alltid jobbar, men någonstans har vi väl kanske börjat jobba lite med det här. Och för det här är ju någon slags sändning, en mission så att säga. Och vi pratar ju mycket om att vi pratar om ett nytt missionsbegrepp. Mm. Det är inte bara det att som vi ska åka och liksom frälsa hedningar eller sådär som man har pratat om. Utan det handlar om andra saker eller så. Så det är ju viktigt att ha med oss det i det här samtalet.
Ja, men sen så får jag ju en bestämd känsla av att det också i den här texten finns ett tydligt mål. Och målet är ju att alla ska bli ett.
Det är glasklart. Mm.
Och där ser jag en koppling, liksom vi är ett, står det här i slutet, så ska världen också bli ett. Och där börjar jag tänka, jo men treenigheten, fadern, sonen och anden, tre personer i en. Och som är ett. Och så kommer vi till det här med de här olika liksom, skikten då, olika människor. Det är de här närmsta kretsen av lärjungar och apostlar. Och sen så är det de som man ska gå ut till. Men det finns ju ett väldigt tydligt perspektiv på att målet är ju faktiskt att alla ska bli ett. Att hela världen får höra samman.
Mm.
Och att vi inte ska skilja på vi och dem på det sättet. Uppfattar du också texten på det sättet?
Ja, men det är väldigt tydligt. Däremot så vet vi inte riktigt vad innebär den enheten som är Jesus ultimata mål. Det har jag tänkt på lite. Mm. Vad är liksom... För det som är svårt i det här är ju att så fort någon säger att vi ska bli ett, så funderar man ju också, vad behöver jag göra avkall på i min individualitet och i min frihet för att enheten ska uppnås? Alltså jag tänker att men vad menar Jesus egentligen med att vi ska bli ett? Det tycker jag är inte en helt enkel. Alltså det är ju så utopiskt så det kan man nästan inte föreställa sig så.
Ja, och vilka är det som ska bli ett? Är det hela kristenheten? För att den kristna kyrkan är ju splittrad.
Mm.
Vi tror alla på Jesus och vi har mycket gemensamt, och den ekumeniska rörelsen har kommit väldigt långt, men det är ju fortfarande en splittrad skara av Jesus följare.
Ja, men verkligen. Och det har väl egentligen inte blivit bättre, om man säger så. Ja, men det har väl alltid mer eller mindre varit i olika former. Alltså en väldigt splittrad bild egentligen, redan från starten. Det vittnar ju episteltexten om sen. Där Paulus också jobbar stenhårt för det här enheten i församlingarna på olika sätt. Jag menar, vi har Korint och vi har Rom och vi har Galatien och sådär. Att det... Att splittringen är en del av vår verklighet, och samtidigt så är det så att vi släpper inte heller enheten som mål. Så.
Nej, och den här texten har väl ofta tolkats som att det handlar om enheten bland de kristna. Mm. Men jag är inte helt säker när jag läser texten på att det är det betyder. Jag funderar på om det handlar om en enhet för alla människor i hela världen, oavsett religionstillhörighet.
Det är ju en väldigt spännande tanke, tycker jag.
Men nu sitter vi ju här och tänker högt tillsammans, och varken du eller jag har förberett oss jättemycket och tänkt ut i förväg vad vi ska säga. Så att vi får ju tänka tillsammans på det här då.
Ja, framförallt tänker jag passa bollarna till lyssnaren då också, så att de får tänka färdigt det inte vi har tänkt färdigt. Det är ju en utmaning till er som lyssnar här att fundera vidare på det spåret, tänker jag. För jag har inte, för något, och det är ju också Johannes lite mystika sätt att skriva, att det är ju inte glasklart vad som menas. Det är ingen instruktionsbok på det sättet att vi bara kan köra på, utan det finns alltid, det lämnar ju också någonting till tolkaren vad enhet är och så vidare. Och det är ju därför det också är en spännande text efter alla dessa år, och någonting som utmanar oss. Jag tänkte när jag läste texten här innan att det är ju också en unik, jag menar, att kristendomen är ju ingen filosofi heller. Det var det jag tänkte på. Alltså att i vår tid pratar vi ibland om behövs kyrkan, alltså så. Och det finns ju de som menar att nej, men man kan lika gärna ta till sig budskapet och man behöver inte gå i kyrkan och så. Och självklart så är det så ju. Men det är också det, tänker jag, att varje gång vi samlas till gudstjänst så gestaltas ju den här rörelsen som texten pratar om. Att vi från våra enheter, våra familjer, våra hus och våra lägenheter och vad vi nu är, samlas för att bli ett. Och sen sänds vi ut i världen styrkta på något sätt av den gemenskapen. Och det tänker jag också är viktigt i vår tid, att den rörelsen gör ju något med oss om vi går, när vi gör den gång på gång. Vi ska ha gudstjänstvärldsträff här och prata gudstjänst i Helgeand här om en liten stund. Och träffa de gudstjänstvärdarna som är engagerade här i församlingen. Och det är också människor, vi är ju väldigt olika och tolkar väldigt olika. Och vi har alla möjliga olika livserfarenhet och tankar om det, vi är högkyrkliga och lågkyrkliga, och en del läser Bibeln mycket och en del gör inte det. Alltså vi har ju det är en väldigt varierad grupp som det är när människor kommer samman. Men i gudstjänsten så blir vi samtidigt ett. Det är ju någon slags mirakel, det som vardagsmirakel som jag tycker är spännande.
Ja, och inte minst i nattvarden så blir vi ju ett. Ett enda bröd,
ja.
En enda mänsklighet, säger vi ju genom nattvardsbönen.
Just det.
Och det där är ju någonting, ja, alltså det är något viktigt, och jag tänker, det var, mina tankar gick till nattvardens mysterium när jag läste den här texten. Jag började fundera på det, men vi blir ju faktiskt ett. Och också kopplat till det här med, jag tycker det är så spännande att det är ju som att det är den här diversifierade mänskligheten som ska samlas och bli ett. Men så är det ju också, så jämförs det ju med treenigheten som också är liksom tre och en enhet. Och så verkar det som att meningen är att även enheten, den här diversifierade världen och den gudomliga treenigheten ska också länkas ihop. Det är där det blir så spännande.
Mm. Nej, men det är jätteintressant. Mm. Att där finns ju också den här spänningen mellan enheten och delarna. Och, alltså hela tiden. Som vi jobbar med också i trefaldighetstiden handlar ju mycket om att då är ju treenigheten så att säga klar, eller vad man nu ska säga. Alltså efter pingsten så kommer vi in i trefaldighetstiden och då finns ju de komponenterna där. Liksom. Mm. Men jag tänker, det här, för det är ju också som jag sa innan att hade Jesus lära bara varit en filosofi så hade vi ju individuellt kunnat ta den till oss och praktiserat kärleksbudskapet och läran. Men här finns ju en ambitionsnivå som jag tycker är ganska häftig på det sättet att det är liksom en nivå till att vi också behöver på något sätt träna oss på enhet. Ja, ibland kan jag se gudstjänsten som att vi tränar oss på att trots våra olikheter komma samman till ett. Att det är också någon slags praktik i det som gör någonting med oss på sikt. När vi delar brödet, när vi känner gemenskapen, när vi förstår att det gör ju också något med människovärde, med hur vi ser på varandra, att vi ser varandra som människor och skapade människor av Gud trots våra olikheter och våra schismer i övrigt på något sätt.
Ja, och där har jag mer och mer börjat känna en oro för att vårt samhälle, i vårt samhälle så har vi färre och färre sådana platser där alla möts. Utan vi är med dem som är likadana som vi, som tänker och tycker som vi. Och inte minst sociala medier har ju bidragit jättemycket till det, att alla lever i sina egna bubblor. Och där tänker jag att kyrkan har ju ett jätteviktigt uppdrag att vara en sån där plats där vi möts ändå. Även om vi hade säkert inte blivit vänner och umgåtts annars, men här ses vi. Och de platserna är ju viktiga på alla ställen där man kan hitta dem i samhället, men de blir färre, har jag en bestämd känsla av.
Jag håller helt klart med dig. Och för det, faran är att platserna blir färre och samtidigt finns det liksom en längtan efter gemenskap, tror jag, i vår lite ensamma individualistiska tid.
Mm.
Och då kan det också ge ganska otrevliga uttryck, så att säga, av rasism. Eller, alltså att man söker gemenskap på ett sätt. För att anknyta till det du sa, för det gäller ju då att ha en gemenskap som inte är beroende av att det är vi mot dem. Även om de tendenserna ju också finns då i texten med världen. Men det gäller ju att ha någon slags sunt förhållningssätt till det. Och sen så, det är ju bara att hoppas och be för att vi får så spretiga församlingar som möjligt, tänker jag ibland, med olika åldrar och olika erfarenheter. Ju mer det blir så, ju mer levande blir ju också gudstjänst och församlingslivet, tänker jag. För ibland är vi ju rätt homogena också i vår kyrkliga värld.
Mm.
Så. Men den här texten tycker jag utmanar oss till att sträva efter att inkludera mer människor som också är olika oss på något sätt. Kan jag, om jag drar ut tanken lite från texten. Liksom. Och att vi också får hjälp av Gud då. Jesus bön, eller att vi ska bli ett, eller vilja att vi ska bli ett, att det är också med hjälp av Gud som vi kan uppnå det här. Inte av egen förmåga egentligen. Så.
Ja, för det är ju, det kanske är en bärande tanke i den här texten, hur, ja men, Gud ger till Jesus ger till världen och därifrån så ska man ta emot det man har fått och ge vidare till i världen, till andra i världen. Det finns en sån här rörelse mellan alla de här. Vi försökte skilja ut vilka alla de här olika personerna är. Eller, och jag tänkte på det här huset i olika våningar. Men det finns ju sån här rörelse framåt. Liksom. En sändning.
Mm.
Och där tänker jag att texten också pratar om att men så som Kristus har gett sig själv till världen, för världen, men så är vi också kallade att ge oss för varandra.
Mm.
Att det, för det, jag tycker texten jobbar hela tiden med den här parallellen, liksom. Den gudomliga världen och vi, och det, liksom, det finns kopplingar. Och det är ju en sån parallell, så som Kristus gav sig för oss ska vi ge oss för andra.
Mm. Nej, men helt klart så. Och att då kan vi inte heller, alltså då är ju hela berättelsen om hur Jesus möter människor vägledande i det att vi kan liksom inte tvinga oss på människor. Eller vi har alltid den här, vi kan visa en enhet, vi kan visa en kärlek till varandra och sen kan folk ta intryck och komma och gå som de vill. Alltså det är ju väldigt viktigt, för jag menar, det kan ju alltid dra åt olika sekthåll, gemenskap. Vi vet ju också att den här viljan och goda viljan till enhet kan ju också ibland, om det dras för långt, bli skadliga enheter, så att säga. Så att, att i samband med det också liksom understryka friheten och i att, vi, att kunna vara med i gemenskapen, så att säga. Det tycker jag också är viktigt. Det,
Och så tänker jag på det här sista, att då, när ni lyckas med den här enheten, då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Alltså att enheten, att vi förmår hålla ihop. Och så kan man ju tolka det antingen som att det är kristenheten eller att det är hela mänskligheten. Eller kanske man faktiskt kan tänka både och samtidigt.
Jag tror det.
Mm. Men att den enheten hur som helst är nyckeln till att både förstå. Där du talar ju till någon slags intellektuellt. Att förstå att du har sänt mig. Förstå vad evangeliet handlar om. Och sen så kommer det här och älskat dem så som du har älskat mig. Alltså att förstå kärlekens väsen. Alltså att vi, jag tänker det här att vi då kanske, nej men hjälp mig nu Ola, nu vet jag inte riktigt hur jag, kan jag inte hitta orden riktigt.
Ja men testa, du var inne på kärlekens väsen.
Ja men, det kristna budskapet mynnar ju ut i kärlek. Alltså, det är ju det viktigaste budskapet och det är då vi förstår det. Det är när vi förmår visa att vi hör ihop. Kanske det här som du pratar om, att vi samlas, vi kommer från olika håll, vi är olika. Vi samlas i kyrkan. Och det är ju att visa på enhet. Mm. Men att det finns en direkt koppling därifrån till att också förstå kärlekens mysterium. Och som ju är liksom kärnan i den kristna tron. Mm.
Nej men, jag är med dig. Och det är ju egentligen genom den praktiken som jag också snuddade vid innan. Som vi kan förstå kärleken. Alltså vi kan ju inte läsa, återigen, vi kan ju inte läsa oss till kärleken och så har vi förstått den, utan det är via den praktiken, och där tror jag att gudstjänstfirandet gör någonting med oss som ett exempel. Sen finns det också annat vi kan göra, självklart, och fira gudstjänst som är viktigt, men det är ändå den vägen som vi har i kyrkan som jag tycker skulle kunna få en renässans i vår tid, så att säga.
Ja, och inte minst där vi delar bröd och vin och vi tror att vi blir ett i och med att vi gör det. Och det blir ju ett väldigt handfast sätt att manifestera, vi är ett.
Mm. Och det fina är då, precis som i texten, att sen kommer ju också sändningen.
Ja.
Att sen, det du har tagit emot, det vi har delat här tillsammans, det får vi gå ut med i världen. Men det finns ingen strikt sätt, utan där måste jag ju själv tolka det, så att säga. Och det är det jag tycker är fint, att det finns liksom både det individuella, att jag har rätt att själv liksom tolka, jag får ta emot Kristus i bröd och vin. Jag får känna gemenskap, jag får känna att vi är ett. Och sen får jag gå ut och försöka praktisera det så gott jag kan. Och sen kan jag komma till den och sen har jag rörelsen tillbaka igen. Och så kan mitt liv liksom röra sig så. Och i det förhoppningsvis fördjupar jag också min förståelse och min kärlek av livet. Det är ju en fin...
Jag tycker det känns som att vi har liksom tillsammans landat i någonting som jag känner talar väldigt starkt till mig, att den här texten, ja, men det kanske är lite som en... Som en gudstjänstfirande församling kan väl ganska tydligt, precis som du sa, gestalta vad den här texten handlar om. Det är det här att vi är en brokig skara som kommer från olika håll, från olika bakgrund, gemenskaper, vi är olika gamla, olika erfarenheter med oss, och så kommer vi till kyrkan. Den här, förhoppningsvis, det är ett ideal att det ska vara en spretig skara som samlas. Och så förenas vi till ett i Kristus som kommer till oss i nattvarden. Det här har vi, den här rörelsen då. Från Gud, rör sig till mänskligheten. Och så samlas vi, och i den här rörelsen så får vi ta emot Gud. Och vi får också ta emot en enhet. För att vi blir ju ett när vi delar bröd och vin. Och sen så fortsätter den här rörelsen då, som du säger. Och vi rör oss och står, och vår mässa tar slut. Och vi sänds ut.
Det är en jättefin sammanfattning, tycker jag, som du har gjort här av vårt samtal kring texten. Och då handlar det ju också om att på ett sätt låta texten bli en praktik, kanske, i någon form eller så. Att det är så vi upptäcker Johannes evangeliets mysterium, genom att inspireras och att gå ut och göra.
Nu blev ju den här lite kryptiska texten plötsligt lite mer... Jag kände att den kunde landa i något lite mer konkret. Det blev tydligt. Man ser framför sig människorna som kommer till kyrkan, och vi tar emot brödet och vinet. För det är utgivet, för det är utgjutet.
Och jag tror att vi är ju faktiskt en väldigt konkret religion, om man kan säga så. Eller vi är ju... Det är ju inte på ett, det är väldigt mycket som är abstrakt på ett sätt i kristendom, men det är också sånt som är väldigt konkret. Alltså, och Jesus är ju själv människa, alltså det finns något väldigt konkret i det, och det finns något konkret i brödet, i handen, i vinet. I det som vi också kanske har saknat under den här coronaepidemin då, när jag tänker på att jag har firat gudstjänst på nätet ibland, även om vi har varit igång här. Så å ena sidan kan jag känna en slags gemenskap, men jag har också saknat den fysiska gemenskapen som det innebär att fira gudstjänst, av att ha människor runt med. Det tror jag vi alla, vi lever ju den verkligheten nu, men då kanske vi också kan återupptäcka värdet av det, tänker jag. Och längta efter att liksom återvända dit en vacker dag. Så. Och att hela världen också är beroende av hållbara, goda gemenskaper som är sunda. Det är ju viktigt för våra enskilda liv och för vår gemensamma framtid någonstans. Men tiden går snabbt när man börjar prata teologi. Stort tack, Elisabeth, för att du har gästat podden här. Och till dig som lyssnar, hoppas du har fått lite inspiration inför söndagen som kommer. Tack och hej från oss.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron, och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns, och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.